Nästa dylika fönster öppnas alltså 2026. Och som det ser ut just nu så är jag nog beredd att äta upp min sydväst om SpaceX lyckas få iväg ens en obemannad Starship i det fönstret. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukkotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum swoon. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Så var vi där igen då. Den nionde provflygningen av det privata amerikanska rymdföretaget SpaceX jätteraket Starship. Ändade i ännu en eller de facto två explosioner. När både själva farkosten och bärraketen gick åt pipan. Den mer än 120 meter höga raketen, den största raketen i rymdfartens historia, steg mot himlen i Cape Canaveral den 28 maj, omkring 2:30 på morgonen finsk tid. Nytt med den här senaste flygningen var alltså att bärraketen Super Heavy var, inom citat, begagnad. Den hade flugit en gång tidigare och landat tryggt den gången. SpaceX-filosofi är ju att raketer ska vara återanvändbara. Nå, det blir inga flera turer för just den här bärraketen, för både den och själva Starship gick förlorade. Det här betyder att av 9 provflygningar är det bara en, nummer 4, som inte har exploderat. Visst, det är ingen hemlighet att SpaceX kör med fail fast, learn fast filosofin. Misslyckas kvickt, lär dig kvickt. Den strategin har ju varit avgörande för företagets framgångar så här långt. Det var så som Falcon 9-raketen, SpaceX långtida arbetshäst, kom till. Men utvecklingen av Starship har känts mycket mer kaotisk och hastad. Det är en mycket större raket med mycket större tekniska utmaningar. Så just nu är det alltså många analytiker som undrar. Är Starship superraketen som skulle göra oss till en multiplanetär art en återvändsgränd? Elon Musks politiska karriär tycks ju ha gått upp som en sol och ner som en pannkaka. Men hur ska det gå med Starship? Det ska vi försöka reda ut i det här avsnittet. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund.
Attention to all operators on countdown one. We're going to start our go-no-go poll for today's flight. Raptor one.
Go.
Raptor two.
Go.
Stage one.
Go.
Good morning. On your screen is Starship as it awaits our first ever integrated flight test from Starbase Texas.
Flight directors, go for flight.
Den 20 april 2023 gjorde SpaceX Starship sin första testflygning. Och också om den exploderade innan den nådde omloppsbana inleddes ett nytt kapitel inom rymdfartens historia. Den mäktiga Saturn V, raketen som i otroliga 56 år höll titeln som världens största och starkaste fungerande raket, fick nu se sig besegrad. Starship var med sina 120 meter 9 meter högre än Saturn V. Den hade också större lyftkraft vid start, mer än dubbelt så mycket som Saturn V. Starships planerade lyftförmåga är 150 ton till låg omloppsbana runt jorden, vilket också det slår Saturn 5 med hästlängder, på pappret åtminstone. Men 10, 9, Saturn 5 är fortfarande den mest framgångsrika tunga raketen i rymdfärdernas historia. Vi ska minnas alltså att inte en enda Saturn 5-raket exploderade någonsin, varken vid uppskjutning, i flygning eller på avfyrningsrampen. Av totalt 13 avfyrningar under åren 1967 till 1973 slutade exakt 0 i haverier. Alla bemannade flygningar gick enligt plan och ingen astronaut ombord på en Saturn 5 var någonsin i akut fara på grund av raketens funktion eller brist på funktion. Kort sagt, Saturn 5 var inte bara otroligt kraftfull. Den var exceptionellt tillförlitlig för sin storlek och komplexitet framför allt. Och den tog mänskligheten till månen. Och så var Saturn 5 alltså världens största och starkaste fungerande raket ända fram till 2023 då den slutligen överträffades av SpaceX Starship. Men är Starship faktiskt en fungerande raket? Det är en annan femma. Än idag är Saturn 5 den enda jätteraketen som aldrig svek.
We have been given the scientific knowledge, the technical ability and the materials to pursue the exploration of the universe. To ignore these great resources would be a corruption of a God-given ability.
Sade Werner von Braun. Vad var det då som gjorde Saturn 5 så speciell? Hur skilde sig NASAs månraket från SpaceX blivande Mars-raket om Elon Musk får sin vilja igenom? Tja, det är för det första väldigt olika hjärtan som bultar i de två raketerna. Starship är försedd med inte mindre än 33 raketmotorer. Raptor kallas de. Och de bränner metan och flytande syre. Varför just metan då? Och inte det traditionella raketbränslet baserat på flygfotogen. Nå, uttryckligen för att Elon Musk ville ha ett bränsle som går att utvinna på plats och ställe på Mars för hemresan då. Och metan finns det på Mars, hyfsat lätt tillgängligt dessutom.
Producing propellants on Mars is actually, you know, also very obviously important. Again,
men varför 33 motorer? Saturn 5 hade 5 stycken motorer och klarade sig utmärkt med dem. Vi ska återkomma till den frågan om en liten stund, men låt mig först och främst skryta lite med Saturn 5:s motorer. 1-0, all engine running. De är fortfarande världens kraftfullaste raketmotorer som någonsin flugit. Varje motor ombord på Saturn 5, F1 kallades de, pumpade ut över 6,7 meganewton. Tillsammans kunde de lyfta nästan 3000 ton från jordens yta. Det motsvarar 400 elefanter. F1-motorn brände nästan 3 ton bränsle per sekund. Raketbränslet kallat RP-1 plus flytande syre med ett ljud som var så kraftigt att det bokstavligen kunde döda. Lågan från motorerna var mer än 50 meter lång. Därför byggdes avancerade ljuddämpare och vattenkylsystem in i startplattorna. Och ändå fungerade det. Jag upprepar, under alla Saturn 5-uppskjutningar, 13 flygningar, misslyckades inte en enda F1-motor. Och bra så, för ett haveri i en enda av motorerna hade automatiskt betytt haveri för hela raketen och för besättningen ombord. En av orsakerna till att SpaceX har gått in för 33 mindre motorer istället för de fem bästarna som lyfte Saturn 5 mot månen är just den så kallade redundansen. Om en eller till och med en handfull motorer säger upp kontraktet är det inte nödvändigtvis en katastrof. De resterande motorerna har sannolikt kraft nog för att fylla luckan som uppstår. Men det handlar också om ekonomi. Elon Musk insåg tidigt att för att frakta tusentals människor till Mars behövs det byggas en massa raketer och en mängd motorer. De relativt små Raptor-motorerna är därför byggda för att vara billiga att serieproducera i stor skala. Och så ska de ju vara återanvändbara också, i motsats till den enormt dyra och stora F1-motorn som var slit och släng. Men allt det här, serietillverkning och redundans etc., tröstar knappast Elon Musk när helheten blir så in i vassen svårkontrollerad och komplicerad.
Then came a leak in the fuel tank.
We've been dealing with some leaks on the ship.
Hela tiden är det någon bränsleläcka i någon av de otaliga ledningarna och så slutar det sen i det här som SpaceX kallar Rapid Unscheduled Disassembly.
What an image there. While we called it an explosion, SpaceX uses the term Rapid Unscheduled Disassembly.
That's en snabb oplanerad nedmontering. Ja, så kan man också uttrycka det. Nu kanske det är någon som tror att det här med mer än 30 motorer i en och samma bärraket är någonting helt nytt. Men faktum är att ett liknande experiment redan gjordes för över 50 år sedan i Sovjetunionen. Den raketen hette N1 och den var tänkt att bli Sovjets svar på Saturn 5. N1 skulle göra samma sak, ta kosmonauter till månen, fast bättre, snabbare och billigare. N1-projektet påbörjades i oktober 1965, nästan 4 år efter Saturn 5, och Kreml gav varken den tid eller de pengar som ingenjörerna hade behövt. Till råga på allt gick Sergej Koroljov, chefen för det sovjetiska rymdprogrammet och primus motor för allt sammans, och dog 1966. Koroljov var hjärnan bakom Sovjetunionens rymdprogram, mannen bakom både Sputnik och Yuri Gagarins historiska rymdfärd. N1-raketen var tänkt att ge Koroljov ytterligare en fjäder i hatten genom att hjälpa Sovjetunionen vinna kapplöpningen till månen. Men så blev det nu inte. N1-programmet pausades 1974 och avbröts officiellt 1976. Men som sagt, varför så många motorer på en och samma raket? Jo, Sovjet hade helt enkelt inte någon enskild jättemotor som kunde mäta sig med den enorma F1-motorn på Saturn V. Istället valde man att satsa på många mindre motorer. NK-15 hette de. Och koppla ihop dem med ett avancerat system. Tanken var ju logisk. Något som Elon Musk också har noterat. Små motorer är enklare att bygga och i teorin kan de tillsammans skapa samma dragkraft som en jättemotor. Men i praktiken en mardröm. De här 30 motorerna på den sovjetiska N1-raketen satt tätt packade i två ringar under raketens första steg. Det krävde ett extremt avancerat styrsystem för att hålla allt sammans i balans. Ett system som Sovjet inte hade teknologin för på 1960-talet. SpaceX gör idag samma sak med modern datorteknik i Starship. Och till och med då lyckas det bara med nöd och näppe. Med så många motorer kan nämligen små variationer i tryck, vibrationer eller bränsleflöde snabbt växa till okontrollerade rörelser. Och det gjorde de också på N1. Mellan 1969 och 1972 gjorde N1 fyra försök att lyfta mot rymden. Alla fyra avfyrningar misslyckades. Den mest dramatiska olyckan inträffade den 3 juli 1969, bara några veckor före Apollo 11. N1 lyfte ett par sekunder, tappade kraft och föll ner igen, rakt tillbaka på uppskjutningsrampen. Explosionen som följde var den största icke-nukleära explosionen i historien fram till dess. Ett av problemen här var testfilosofin. Sovjetunionen valde att inte testköra motorerna var för sig. Istället testade man hela raketen i ett svep, ett så kallat all-up-test. Det var ett vågspel och det gick inte hem. Till slut skrotades hela projektet i hemlighet. Inte en enda skruv eller mutter från N1 lämnade ens jordens atmosfär. Och månen, den förblev amerikansk mark. Men lärdomarna från N1 lever vidare, inte minst hos SpaceX i USA. Starship är i princip en uppdaterad version av ryssarnas gamla månraket. Men som jag nämnde, med en avgörande skillnad. Dagens Starship-raketer är utrustade med digital styrning och avancerad mjukvara. Och så SpaceX berömda teststrategi också. Bygg, spräng, lär dig av felen och kör igen. Det kräver någonting som Sergej Korolev inte hade, men som Elon Musk har desto mer av: pengar. Det som Musk däremot inte har nödvändigtvis är tid. Inte som han ser det åtminstone. Vi behöver ta oss till Mars så fort som möjligt innan vi spränger oss själva i småsmulor. Det här är på riktigt kärnan i hans filosofi. Som ett exempel på det här, Starships ursprungliga namn var MCT, Mars Colonial Transporter, kolonibussen till Mars. Det här har lett till att Starship-testerna följer ett helt annat manuskript än det långsamma metodiska testprotokoll som rymdsektorn traditionellt har kört med. Historiskt sett har rymdorganisationer som NASA eller etablerade yttre aktörer som United Launch Alliance, ULA, tagit god tid på sig för att utveckla raketer, och de har inte genomfört tester förrän de har varit någorlunda säkra på att de kommer att lyckas. Det här gäller fortfarande för stora NASA-projekt som Space Launch System, SLS, vars superlångsamma utveckling nu har pågått i över ett decennium. NASA, de har liksom inget val. De är tvungna att försäkra sig om att raketen kommer att fungera och att uppskjutningen blir lyckad. Dels så har de inte samma bottenlösa kassakista som Elon Musk, och dels flåsar politikerna hela tiden dem i nacken och kräver förklaringar om någonting går snett. SpaceX, de har som sagt valt en helt annan väg.
Raptor 1, go. Raptor 2, go.
En där man testar, misslyckas, gör anteckningar, bygger om och upprepar allt sammans tills det slutar explodera. Den strategin har bland annat möjliggjort den återanvändbara raketen Falcon 9 i snabb takt.
Falcon 9 is in startup.
Launch director, go for launch.
And liftoff. Liftoff of the Falcon 9 rocket on the Starlink 12-24 flight. Falcon 9 has cleared the tower.
Men den här strategin innebär också frekventa och mycket offentliga misslyckanden, vilket har lett till bland annat klagomål om miljöskador i området kring uppskjutningsplatsen och konflikter med diverse myndigheter.
The FAA is calling for an investigation into SpaceX's failed Starship test flight.
Men också om man utgår från standarden för SpaceX krascha och anteckna mentalitet, har utvecklingen av Starship ändå framstått som kaotisk, minst sagt. Åtminstone jämfört med Falcon 9, vars utveckling följde en klar och tydlig väg med en positiv riktning. Jämfört med det här har Starship en betydligt brokigare historik. Tidigare utvecklingsstrategier var alltså mer stegvisa. Man visade först att själva raketen fungerade på marken innan man gick vidare till svårare grejer som att lära sig landa och återanvända raketens första steg. SpaceX försökte alltså inte återanvända Falcon 9s boostrar förrän flera år in i testfasen. Däremot med Starship är strategin en helt annan. Nu verkar man försöka göra allting på en gång med Starship. SpaceX försöker helt brutalt införa en helt ny raket med nya motorer, nya system, nytt allting och göra den återanvändbar dessutom. Allt på en och samma gång.
But once in orbit, Starship failed to deploy its test payload. 8 dummy satellites when a side hatch jammed. Then came a leak in the fuel tank.
Och det här är en extremt hård nöt för ingenjörerna att knäcka. Raptor-motorerna som driver Starship är otroligt svåra att utveckla. De 33 motorerna, de sitter tätt packade och de måste dessutom kunna omstartas i rymden. Omstarten har fungerat i vissa testflygningar men har också ofta gått snett. Men varför inte då skippa Starship och köra med gamla trotjänaren Falcon 9 som bevisligen fungerar? Tja, teoretiskt så kunde det vara möjligt att skicka en Mars-expedition med Falcon 9 eller Falcon Heavy då, som i princip är tre Falcon 9-raketkroppar Jesus-tejpade till varandra. Men med den mängd utrustning, förnödenheter och människor som krävs för en sån resa är lasten så stor och tung att det skulle krävas tiotals avfyrningar. Så för att göra Marsresor ens något sånär ekonomiskt möjliga krävs att man kan lyfta mycket skrot från marken i en och samma uppskjutning. Därav behovet av en mycket större raket som Starship eller NASAs SLS. NASA har tidigare satsat på två hästar, både genom att utveckla SLS och samtidigt stödja utvecklingen av Starship. Men med de senaste budgetnedskärningarna i Washington verkar det allt mer sannolikt att SLS kommer att skrotas, vilket skulle göra SpaceX till den enda kvarvarande möjligheten för NASA, oberoende om vi snackar om Mars eller månen. Men det återstår fortfarande en astronomisk mängd arbete och pengar, sådana summor som inte ens Elon Musk nödvändigtvis har, innan Starship ens är i närheten av att kunna användas för bemannade uppdrag. Raketens lyftkapacitet är till exempel ännu helt obevisad. Kommer ett Starship-test till Mars att ske redan 2026 med ett bemannat test så snart som 2028, så där som Musk nyligen har sagt att han siktar på? Ja, de flesta analytiker ser nog det här som fullkomligt verklighetsfrånvänt. Själva raketen är nämligen bara en bit i det här stora pusslet. Många har noterat att SpaceX inte tycks ta frågor om Starships olika livsuppehållande system på allvar. De gör inte heller upp några konkreta planer för Marsbaser, uppskjutnings- och landningsplatser på Mars eller annan nödvändig infrastruktur där på plats och ställe. Saken är alltså den att man inte ens kan välja och vraka helt fritt när man ska tajma en avfärd mot Mars. Man måste vänta på att ett så kallat startfönster öppnar sig. Startfönster är alltså en term som NASA och de övriga i rymdbranschen använder för att beskriva den här specifika perioden då de förhållanden som krävs för en rymdfärd är optimala. Det här kan inkludera allt från planeternas positioner i förhållande till varandra till väderförhållandena i Cape Canaveral. Och startfönstret till den röda planeten öppnar sig ungefär var 26 månad, när Mars och jorden är i linje på ett sånt sätt att flygningar mellan dem tar minsta möjliga mängd energi och tid. Nästa dylika fönster öppnas alltså 2026. Och som det ser ut just nu så är jag nog beredd att äta upp min sydväst om SpaceX lyckas få iväg ens en obemannad Starship i det fönstret. Om de mot förmodan lyckas med det här och med att landa säkert på Mars, ja, no då är planen att skicka bemannade uppdrag under startfönstret 2028 till 2029. Också det är helt superosannolikt om man frågar mig. Innan man ens överväger att planera en bemannad avfyrning ska tiotals perfekta och problemfria avfyrningar obemannat äga rum först. Just nu har inte en enda obemannad Starship ens tagit sig till omloppsbana runt jorden.
Attention all operators on countdown one. We're going to start our go-no-go poll for today's flight. Raptor 1, go. Raptor.
Ändå finns det de som vägrar ge upp sitt förtroende för SpaceX, inklusive Whitman Cobb, amerikansk forskare och expert på rymdpolitik och strategi. Hon är verksam vid School of Advanced Air and Space Studies, SAASS. Jag tror att SpaceX kommer att lösa problemen. Deras ingenjörskompetens är tillräcklig för att få Starship att fungera, tror Cobb i en intervju för The Verge helt nyligen. Men då talar vi på sin höjd om det närmaste decenniet, snarare än 2026. Och att göra Starship bemannad är sen alltså en helt annan femma. Och om målet är att bygga en storskalig bosättning för människor på Mars, ja, då handlar det om åtskilliga decennier, säger Whitman Cobb. Jag är inte säker på att jag kommer att leva tillräckligt länge för att se det här hända, konstaterar hon. President Donald Trump, han har ju talat i storslagna ordalag om att skicka iväg en bemannad expedition till Mars, men det här var innan hans och Elon Musks skidor gick i kors. Personligen betvivlar jag starkt att Trump har något som helst genuint intresse i Mars eller ens i månen, nödvändigtvis. Han vet nog att det inte är han som är president sen när det är dags för landning. Att han får ingen ära och då tror jag att han bara struntar i det. Det enda som kan få Trump att ta rymden på allvar, misstänker jag, är om Kina visar tecken på att göra genombrott i sin egen strävan att ta steget till månen, eller Mars för den delen. Då kan det bli fart på Trump. Och helt osannolikt är det ju inte. Men i så fall har Trump inget val. Då blir han tvungen att lappa ihop sin trasiga relation med Elon Musk. För just nu kan ingen leverera samma sorts tjänster som SpaceX. De har ett de facto monopol på rymdfart i USA just nu. Inte minst sedan Boeings fiasko med Starliner-kapseln. Och Elon Musk äger alltså mer än 40% av SpaceX jämfört med bara omkring 12% av Tesla. Så han är lite svårare att manövrera ut från de här rymdcirklarna. Men för att återgå till det här avsnittets centrala fråga. Jätteraketen Starship, är den en återvändsgränd? I sin nuvarande skepnad, troligtvis. Men Starship är fullpackad med en massa teknik och innovationer som helt säkert kommer att ingå i den jätteraket som i sinom tid lyfter amerikanska astronauter mot fjärran himlakroppar. Och den avfyrningen stundar helt säkert förr eller senare. Men historien lär oss att det inte räcker med drömmar och kaxigt snack och pengar. Det krävs också tålamod, precision och ibland att man gör saker i rätt ordning. Antecknar du, Elon? Och det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Nästa avsnitt, midsommarveckans Kvanthopp, är det sista innan semesterpausen. Men vi hörs då. Ha det bra till dess. Markus Rosenlund så heter jag. Hej så länge!